Andreas.
Hallå Oskar.
Alltså du gillar ju inte musik. Det tycker jag är helt absurt.
Mm.
Jag vet en annan person. Och det var... du känner till Penn & Teller.
Ja, ja, det är bekant. Ja.
Penn Jillette, den stora trollkaren. Ja. Han pratade i en intervju om... för att han var med i det här The Apprentice.
Ja.
Och så han träffade under 8 månader Donald Trump hela tiden. För han var ju programledare i det.
Mm, mm.
Och... så sitter han i den här intervjun och säger att, att han var så fascinerad av Donald Trumps otäckhet ungefär.
Mm, mm.
Och var det någonting som han noterade så var det att Donald Trump hade absolut inget intresse eller känsla för musik överhuvudtaget. Så nu tänkte jag så här, det är du och Trump.
Ja, men det är en sanning med modifikation att jag inte gillar musik. När jag läste den här boken vi ska tala om idag,
ja.
Oswald Spenglers Västerlandets undergång, så började jag faktiskt lyssna lite på Mozarts Matteusevangeliet, Karajan som dirigent.
Okay.
Så lyssnade jag på...
Varför valde du det?
Det började med att jag sökte på Arvo Pärt, en estnisk eller baltisk kompositör. Och så ger ju YouTube tips hela tiden.
Uh-huh.
Så Karajan kom upp där.
Men det var ju... Okej.
Så får jag förklara?
Varför Arvo Pärt?
För att jag hade varit på en föreläsning om honom. Och så, men Arvo Pärt tyckte jag inte om, för det var för mycket konstigheter i hans musik. Så liksom,
det var pervert.
Det var pervert. Nej, men så det var för komplext. Jag kunde inte läsa samtidigt och lyssna på musiken. Men så lyssnade jag. Mozart gick bra. Men ofta är det så att anledningen till att jag inte lyssnar på musik är att jag inte kan koncentrera mig helt enkelt när jag läser.
Ah, just det.
Och försöker. För då börjar jag lyssna på musiken och tänka på den. Så jag kan inte göra båda saker.
Man måste ha rätt soundtrack och det funkar bara ibland. Ja. Till läsning.
Jag börjar också med Philip Glass.
Ja, just det.
Metamorphosis eller någonting heter det. Det är Philip, också bra. Men
Philip Glass kan vara också för mycket känslor i, kan jag tycka.
Tycker du?
Jag lyssnar nog hellre på... Baradin eller gamla ryssar och sovjeter och väldigt såhär den gamla nästan österländska nationalromantiken som de har liksom.
När
man bara
musik,
svävar ut romantik. Över tundrans vidder sådär liksom.
Ja,
det är väldigt romantisk musik och god till läsning, för det är lite tråkigt men det är bra sådär.
Den oändliga The Eternal Plain. En rysk urbild skulle kanske Oswald Spengler säga.
Ja.
Ursymbol.
Ja. Men
ingen fattar vad man
tar. Nej, men precis. Vi är inte där ännu.
Nej.
Men vi har läst Oswald Spenglers Västerlandets undergång.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Ja. Och varför valde vi den?
Jag har ju länge velat läsa den. För referenser till Spengler dyker upp lite här och var.
Mm. Jag läste klart äldreomsorgen i Övre Kågedalen idag.
Ja, okej.
Och där är det referenser till Spengler.
Teratologens bok.
Ja.
Är det många referenser där?
Alltså det är en som är att Oswald var en, vad skrev han? Att Oswald var en hinduknullare.
Ja.
Och det måste väl innebära att han tycker att han kanske är inspirerad av österländsk.
För mycket österländsk.
Ja, precis. Ja. Och den här karaktären då har ju lite nazisatanistiska vibbar i den här boken.
Ja.
Så att då kan man tänka sig att han tycker att Spengler är lite för vek.
Ja, liksom. För vek, ja.
Och sen så var det, kanske något mer mellan raderna så, men på en sida så var det direkt liksom, sådär direkta referat till Spengler.
Men ska man komma in på den kopplingen direkt eller Spengler och hans vad han ger för vibb? För jag tror att många uppfattar Spengler som nästan lite av en nazistisk författare, vilket han definitivt inte är då.
Nej, det är han inte.
Men det här hans...
Men det är samma som Nietzsche.
Nietzsche är också
tror
samma
också
som.
Folk ja. Är så här nazi-vibbar.
Och så tror man att det är en mörkerman eller ja. Mörkman och så blir det och så får den otäcka så får man bara otäcka associationer och kanske aldrig läser boken till exempel. Det är ju samma med andra böcker som jag har läst nu. Eller Ernst Jünger har ju också den här lite mörka vibben. Han skrev ju den här berömda boken I stålstormen om första världskriget. Och han beskriver ju det som en egentligen en fantastisk upplevelse att befinna sig i skyttegraven. Att det är liksom en gränserfarenhet. Det är någonting som skapar den moderna mannen eller en ny människa nästan det här va. Ja. Så han är ju också, det betraktar man också som mörkt eller jobbigt. Och han var också väldigt konservativ i sitt tänkande, Ernst Jünger. Och när jag började läsa förordet här i Stålstormen så kom faktiskt ett begrepp som Spengler använde fram då. För att författaren, det är en svensk författare som skriver i förordet att Jünger avskyr borgerligheten och sådär och man måste göra upp med borgerligheten inom sig och demokrati, liberalism och kapitalism liksom, är inte bra. Och man, Tyskland är ockuperat och måste befrias. Och parlamentarismen, som man på den här tiden förknippar väldigt mycket med England.
Ja, just det.
Var parlamentarismen var ockupationens kännetecken. Och man skulle göra motstånd mot detta, det inre England alltså. Mm. De här konservativa karaktärerna uppfattade verkligen den här parlamentarismen som ett hot och det här krämer. Man såg ju britterna som krämare och det engelska som de var krämarfolk. De hade ingen andlighet, de hade ingen riktig kultur, de var civilisation.
Vad är kopplingen till Spengler?
Kopplingen till Spengler är att det var han som myntade det inre England, det uttrycket. Okay, och han ville ju också att man skulle göra upp med det inre England. Man skulle, han såg de här liberala, den liberala upplysningen var negativ. Den var inte riktigt, den var inte bra. Utvecklingsoptimismen var inte heller positiv. De gamla germanska dygderna var bra liksom.
Sådär. Men för nu har ju vi läst Spengler och det här var en väldigt svår bok att ta sig igenom. Väldigt tjatig, upprepar samma argument i flera hundra sidor. Och ingen, jag kan förstå för att jag läste faktiskt vad mottagandet från andra intellektuella var på den tiden.
Mm.
Och det var svalt.
Det var väldigt svalt. Ja.
Karl Popper sa att det inte fanns några intressanta idéer i det.
Okay.
Och någon annan uttalade sig, vem det nu var, skitsamma, men att ja, men han har tagit lite från Goethe och han har tagit lite från Nietzsche, men han har i princip inte kommit på någonting själv överhuvudtaget.
Mm.
Alltså så här riktigt elak kritik.
Mm.
Och speciellt då Karl Popper tänker man ju sig som en av den liksom logiska positivismens fäder på något sätt va.
Mm.
Alltså han är ju så här, han är ju nästan synonymt med ett vetenskapligt tänkande. Mm. Och jag kan förstå att han reagerar så på den här boken.
För han den tycker är det inte, är flum.
Ja, men den eller? Är flummig.
Den är oerhört flummig.
Ja, den är, och den är inte, den liksom inte stringent i sitt resonemang, utan den lyfter lite varstam. Det är nästan som en mytologisk text som vi läser. Kan man tycka det?
Mytisk i sin karaktär. Northrop Frye, en brittisk författare, sa att det var... han var ganska positivt inställd till boken, men han menar att det var det är som en romantisk dikt hela det här.
Ja.
Och jag det liksom jag kände det var nog lite därför jag började lyssna på romantisk musik eller Beethoven tror jag lyssnade på också. När jag läste boken för den passade väl in. Den är lite storslagen i sin gränslöshet.
Jag kände ingenting. Inte. Jag fick inga känslor i mig från den här boken. Och det är till och med så att jag börjar misstänka att jag har gått in i en mer deprimerad fas just nu. För att jag är så känslomässigt fullkomligt död till den här boken.
Mm.
Jag är bara ärlig.
En deprimerande process.
Men det kan vara att jag själv är lite deprimerad. Att jag är stum.
Ja.
Så jag vill inte skylla på boken. Mm. Men det var ett par intressanta idéer. Men det känns ju nästan som en typ av våldtäkt. Att jag ska behöva ta mig igenom 400 sidor för 3 idéer.
Mm.
Det är inte schysst liksom.
Nej.
Det var så jag upplevde det. Det är inte schysst.
Jag hade ju velat att det fanns en bok som hette typ Spengler for Dummies.
Ja, det är så hade man sluppit att läsa. A4 sammanfattar du hans idé på. Och jag kan bara snabbt sammanfatta vad jag fick ut av det.
Okej.
Okay. Ja. Det finns alla civilisationer genomgår en precis som en växt.
Mm.
Det är en organisk process.
Mm.
Så att alla civilisationer, de föds, de växer upp och de blir gamla och de dör.
Mm.
Och det här är då symboliserar han med våren, sommaren, hösten och vintern. Mm. Det är alla civilisationers faser.
Mm.
Den civilisationen som vi befinner oss i, den kallar han för faustisk civilisation.
Mm.
Och med det så innebär det att vi försöker alltid jaga eller uppfinna eller konstnärligt utföra det omöjliga. Vi siktar mot oändligheten. Mm. Det är därför våran ursymbol är den liggande åttan, oändlighetstecknet.
Mm.
Allt i våran civilisation handlar om det. Cook utforskade hela världen.
Mm.
Målarna som målade verkligare och verkligare och verkligare.
Mm.
Och till slut så är det helt perfekt ljus med Rembrandt.
Mm.
Som jag tror under den tiden så skulle Spengler säga att det är sommaren av våran civilisation.
Ja, det skulle han säga.
Ja. Så idén här som han har spridit, det är ju just det här att en civilisation, det är cykliskt.
Mm.
Den går under och sen så blir det en ny vår med en ny kultur.
Mm.
Och det innebär att den är inte en progressiv idé till exempel. Att vi blir bättre.
Mm.
Utan för det är ju den vanliga ideologiska idén om civilisationen. Utan det är
utvecklingsoptimism och progressivism. Precis.
Och det motsätter han sig. Och han säger istället att efter sommaren av civilisationen så börjar konst upprepa sig till exempel.
Mm.
Och
börjar upprepa former och mönster. Och, så,
och vetenskapen kommer inte på så mycket saker. Och,
som exempel tar han ju i den antika kulturen eller civilisationen så tar han ju exemplet där med de olika kolonnsystemen som växte fram. Till slut i kejsarnas Rom, som han menade hösten eller vinter nästan, så har man liksom slagit ihop alla de här olika kolonnformerna och satt på Colosseum. Så liksom, men det händer inte så mycket nytt förutom att man
kopierar bara en gammal.
Kopierar gamla, slår ihop. Och
antiken är för Spengler inte våran kultur.
Nej.
Utan våran kultur, som han beskriver, den börjar på vikingatiden.
Precis, på 1000-talet.
Och det är också viktigt att tänka en skillnad mellan Spengler och andra. För att andra hade ju sett Grekland som västvärldens vagga. Och att
vi bara är en fortsättning,
är en
på,
fortsättning
det antika.
På det antika och romarriket. Och så här. Men Spengler, han menar då att runt 1000-talet så börjar våran kultur. Och kulturen utvecklas och växer till stora städer och det är då det blir en civilisation.
Precis, och då börjar förfallet.
Exakt, så civilisation för Spengler, det är synonymt med förfallet.
Mm. Med hösten och vintern då kanske.
Men kultur för honom är ju när man bygger upp allting och har gemensamma symboler och religion och allt.
Mm. Precis.
Och sen är civilisation är det som växer ur detta, och det är det som är förfall.
Ja.
Jag vet inte, jag skulle sammanfatta han lite snabbt, men det här är väl grundidéerna. Är det något mer du kommer på?
Ja, han menar ju då också att kultur är någonting vardande, det är någonting som växer och prunkar i princip som en växt när blommorna slår ut, eller de är på väg att slå ut. Och så menar han att civilisationen är vorden i översättningen här. Att det är någonting som har det är avstannat, det är i stagnerande fas.
Ja.
Vad menar han mer? Han säger att han målar ju upp också västvärldens utveckling, för han menar på att ungefär från år 2000 börjar det ordentliga förfallet ungefär, och att då kommer det cesarism, då kommer det demokratiska samhället utmanas av cesarism. Att det kommer olika cesarkaraktärer då, som får allt större betydelse, och att det ekonomiska penningsystemet och sådär liksom, har tagit över allt, och medier och allt bara handlar bara om pengar. Och så han är ju oerhört skeptisk till.
Men han hade en ganska bra förklaring till varför de här strongman politik växer fram. Och hans förklaring till det var ju att den växande statsapparaten är dysfunktionell. Och när folk upplever den som dysfunktionell, då ges det utrymme för Napoleon och Caesar och andra personer som är män som kan förändra på någonting.
Mm.
För det vanliga samhället under civilisationens höst och vinter kommer inte förändra på någonting. Mm. De är handfallna liksom.
Byråkratin är så stor att den blir...
Finns inget mål eller vilja heller.
Nej.
Det finns man liksom ingen...
Glöden, ja, men livskänslan.
Jag tänker så här, kommunalkontoret i Halmstad tar vi. Mm. Liksom, bara för skojs skull.
Mm.
Det är inte samma typ av psykologi i det rummet som de som byggde pyramiderna.
Nej.
Det tror jag är hans poäng.
Mm.
Att det finns inte den viljan och finns inte i de systemen.
Det finns ingen kreativitet, för man försöker bara få hjulen att snurra.
Göteborgs kommun beslutade, och det här var nog på Göran Johanssons tid, att vi skulle ha ett pariserhjul nere vid hamnen ett par år som sen skulle flyttas till Liseberg.
Mm.
Och då är det så här ett tråkigt och ganska litet pariserhjul.
Mm.
Och det gör inte någon... Det är typiskt då, enligt Spengler egentligen, för de här handfallna. För att för dem så handlade det inte om Gud till exempel att bygga det här pariserhjulet. Det handlade inte om riktiga saker. Det handlade inte om deras kultur. Det handlade inte om deras ursymbol. Det fanns ingen större mening med det. Så då duger det med ett litet, tråkigt pariserhjul. Men den riktiga, under en civilisations vår och sommar, så hade man ju antingen byggt det största pariserhjulet i världen i svenska färger, döpt det till Vasahjulet och lagt halva statsbudgeten på det, så att folk inte fick pengar i någon annan del av, förstår du vad jag menar? Där är
Mölndal.
Liksom, ja men precis. Bara, Mölndal, ni får inga pengar för att Göteborg ska ha världens största hjul, Vasahjulet. Det är en annan psykologi.
Ja.
Och där jag ville ju, nu spekulerar jag vidare på Spengler med idéer som är i våran värld. Men där tyckte jag han satte någonting väldigt bra.
Mm. Det finns ju någonting lockande ändå med Spenglers dystopiska vision.
Alltså, men är den dystopisk? Det kommer ju en ny vår.
Ja, men kanske inte för västvärlden. Kanske blir något annat då.
Ja.
Det kanske blir en helt ny kultur som uppstår. Som varken har med, som inte har med det gamla att göra.
Ja.
För det blir ju inte en ny västerländsk kultur, kan det ju inte bli.
Nej. Eller jo, det kan det bli. Men det är inte en ny västerländsk kultur, men det kan vara en ny kultur som också har evighetssymbolen som sin ursymbol. Och som också, precis som Faust, strävar mot det omöjliga.
Mm.
Och går samma väg.
Mm.
För att enligt Spengler är det ju, det här är ju organiskt. Det är som en växt.
Ja.
Det kan växa upp en ny blomma, men den har samma komponenter och liv som en blomma. Men det kommer inte vara väst som vi känner det.
Nej, utan en annan.
Men en annan faustisk civilisation.
Som är omöjlig att förutse kanske då.
Som också kommer gå under. Mm. Enligt Spengler.
Alla kulturer, alla civilisationer, när kulturen har nått sin höst och vinter, så ja, blir den en civilisation och då kommer den utplånas mer eller mindre.
Ja, han menar på att det som är skapande kraften, nu är det så här jag förstår det, så du får säga till om du inte håller med, för det här är ju inget expertområde såklart. Men i skapande processen under våren, när man gör alla de här liksom feta grejerna kan man säga, typ till exempel när vikingar ger sig ut från Sverige och koloniserar Ryssland, ruserna, det var vikingar liksom. När olika typer av goter, västgoter och östgoter som kommer från våra trakter, när de liksom slåss och vinner mot romarna, börjar skapa sin egen mark och civilisation i Europa, normanderna och så vidare. Liksom. Det är det som är, det är där den här ursymbolen skapas. Liksom. Det är där det är. Det är, allting är möjligt. Det är bara att ta båten över till nästa ställe, slå ihjäl dem som är där och liksom karva ut din del av världen. Där har du psykologin. Det är ingenting som är omöjligt. Nu babblar jag för jag börjar leva mig in i. Jag såg massa fartyg framför mig.
Beskriv vad du ser.
Men hör du jag hör måsar. Det leder alltid till att balansen flyttas från den känslan och de här personerna och den psykologin och landsbygden till städer. Och när staden börjar bli stor och mäktig, då börjar så här olika abstrakta saker som ekonomiska instrument.
Där är vi inne på intressant.
För, okay. Så att när balansen är jämn mellan stad och landsbygd, då befinner sig, då är det en kultur och en civilisation. Då är det
som
då,
väger upp varandra.
Precis, och då är det sommar. Så även stadsbon på 1600-talet, han är ju lika, stadsbon på 1600-talet, han har samma psykologi och samma idéer som någon har på landsbygden. Han är lika rädd för Gud. Han har samma känsla för sin nation. Han tror på samma myter och legender. Han tror också att det finns troll i skogen, precis som bonden. Men när städerna blir ännu större, det är då hösten börjar. För då börjar staden istället förakta myterna och legenderna. De börjar ha en annan...
ateister, de blir rationella och man övergår från... Då blir också tekniken blir viktig. Det är ettor och nollor som är det viktiga. Att programmera ett dataprogram. Liksom.
I den faustiska civilisationen.
I den faustiska civilisationen.
Det behöver inte vara så här i en annan civilisation.
Han menade väl lite ändå att den antika kulturen... Han menade ju att grekerna var en kultur. Grekerna var en kultur. Sedan den romerska antiken...
Det var civilisationen.
Och till slut i romarriket så börjar man tappa mer Rom. Rom blev ju en världsstad och man började då tappa den kopplingen till landsbygden och till de gamla gudarna. Och Rom blev ju också sönderbyråkratiserat kanske. Jag vet inte varför Rom gick under.
Också, men så som Spengler nämner, att det faktiskt handlar om precis som i Rom. Att det också till exempel när staden växer och det kommer folk från alla möjliga ställen i globalism. Vilket vi också har nu, precis som romarna. Att det leder till motsättningar. Som Spengler skulle ju Nu lever ju inte han i våran tid.
Nej.
Men han skulle ju nog säga, aha, vad var det jag sa? Tror jag han hade sagt om våran tid.
Mm.
Han bedömer ju att våran kultur och civilisation går under nu och 200 år framåt.
Mm.
Det är vad Spengler bedömer.
Ja.
Och när jag läser den här boken, den släpptes typ 34 eller något, va?
Den här släpptes, första delen av Västerlandets undergång kom 1918.
Ja, ah, okej. Okay. Men är du säker på att den släpptes då? Blev den färdig?
Han skrev den under första världskriget.
Okej, okay, och sen släpptes den efter, okej. Okay.
Han var, precis som Thomas Mann förresten, ett kronvrak kallades det. Så han var inkapabel att göra militärtjänsten. Så han satt och skrev den här under första världskriget och sedan kom den andra delen 1922 tror jag det var.
Ja. Men okej, okay. Men när det som har hänt efter den här boken, det stämmer ju väldigt mycket överens med hans beskrivningar, eller hur?
Mm.
Men sen om våran, jag tror att man får nog inte tänka att civilisationen kommer gå under på samma sätt som romarriket gick under. Det, så jag tror inte man ska tänka så.
Men frågan är också, du nämnde det tidigare innan programmet, men går verkligen en civilisation under? Är det inte så att det bara glider över till någonting annat? Det var ju inte så att alla romare dog, eller? Men
nej, men ändå, de blir invaderade av
västgoterna.
Av vistrigotter.
Ja.
Och hela Rom typ utryms och är typ bränt, ungefär.
Ja.
Så att jag menar liksom, okej, och då säger folk vissa så här, ja, men det fortsatte för det fanns en kejsare i Östrom och bla bla bla. Ja visst liksom, men jag menar fan. När Rom är bekämpat så är romarriket över.
Så var ju det byråkratiska systemet borta,
ja,
där. Man gjorde inte mynt på samma sätt. Akvedukterna glömde man av hur man gjorde.
Svenska staten finns ju inte om någon skulle blåsa Stockholm i luften.
Nej, precis.
För hela byråkratin är borta, alla system, alltså det finns ingen kontinuitet i det liksom.
Vi har ju spritt ut våra institutioner i Sverige på senare tid, men om Stockholm skulle försvinna så skulle ju vår kultur...
Så har vi kvar Keno på Gotland liksom.
Ja, och den här feministiska institutionen nu.
Ja just det, Mörkdal. I Angered. Nej, Angered.
Ja, okay.
Ja. Den har vi kvar. Mm. Jo, men det finns ju någonting annat som inte går att sprida ut. Det finns ju en tjänstemannakultur i Stockholm där folk jobbar på olika viktiga saker. Det finns någonting som ligger mellan alla husen och mellan alla tjänstemännen. Det finns ju en statsapparat som ligger i Stockholm.
Ja.
Alltså att
humankapital och försvinner så exakt. Försvinner ju vår utrikespolitik till exempel.
UD hamnar ju inte i Kiruna. Nej. Det var ju Radiotjänst som gjorde det.
Ja, ja, visst.
Ja. Vad gör de? Skickar ut brev när någon har köpt en ny tv.
Ja, och det gör de ju inte ens längre.
Nej.
Om de kanske inte kommer finnas.
Nej.
Men jag läste, den var ju svår den här. Men jag läste en väldigt positiv artikel i Sveriges Radio P1 eller OBS. De ligger ute också, det går ju att lyssna på. Men Spengler förutsåg vår undergång med kuslig precision var rubriken. Dan Jönsson har skrivit. Men han skriver, förr eller senare uppnår kulturen en mognad när den med Spenglers begrepp övergår i civilisation. Ja, det har vi sagt. Där stadens livsmönster slår ut landsbygden, ekonomin, andligheten och kulturen och politiken blir allt mer komplex och konfliktfylld. Så kulturen och politiken kanske i ett tidigare stadium är ganska enkel. Och så blir den mer och mer komplex och konstig. Det tycker jag känner igen i vår kultur.
Mm.
Och att saker blir... vi talade på krogen om concept creeping.
Mm.
Saker betyder inte samma sak. Rasism kan vara nästan vad som helst. Och det är liksom... nu ska du kalla mig... Nu vill jag kallas hen. Och liksom, det är ju en, det är ju en ökning av komplexitetsgraden i det sociala livet, i det kulturella livet. Alla så, och så finns det och så finns det mer och mer sådana saker som liksom tyder på att ja, men nu börjar man
överreglering.
Överreglering och en över kontroll av de här sakerna. Jag får ändå en association till Spenglers beskrivning här.
Så extremt reglerade på olika sätt och så många olika instanser som vi har idag i Sverige har vi ju aldrig ens varit i närheten av. Det finns alltså förr i tiden så tänkte man annorlunda. För nu för tiden så är det så här att om det är någon konstig ödla någonstans då är första tanken så här. Men ödlarna här och om de är skyddade, det regleras av Naturvårdsverket och det är länsstyrelsen som bestämmer huruvida du får bygga en gångväg här, för då kanske du kör över ödlarna. Och om du vill försöka jaga ödlarna så är det Naturvårdsverket. Och så liksom plötsligt så, från den här lilla ödlan så är det självklart för oss att den regleras av 5 olika verk.
Mm.
Och nu kan det är säkert mer. Det är säkert 15. Mm. Och jag skämtar inte ens. Och förr i tiden så fanns inte den idén, menar jag nu.
Mm.
Alltså det slutade med att det var ingen som bryr sig om en ödla liksom. Det fanns hela den här idén om att allting ska vara ordnat och reglerat. Det existerar inte förr.
Mm.
Och det räcker att gå tillbaka när vi var små. Så var det sådär, om du har en egen väg så liksom, då får du fixa skottningen själv där. Och jag vet, min pappa är ett bra exempel på det här, för vi hade en egen väg till vårat hus. Och då bestämde han, men jag tycker det är coolt för det växer massa ekar här. Så att han bestämde att den ska heta Ekbacken.
Mm-hmm.
Nu heter min väg Ekbacken. Så började han säga det till brevbäraren. Liksom. Om någon skriver Ekbacken så är det ju här. Liksom.
Mm-hmm.
Det är ju min väg.
Mm.
Och så funkade det till slut. Mm. Att brevbärarna visste liksom att det var, det här är ju en typ av anarki.
Mm.
Och den fanns i Sverige fram till kanske 80-talet. Men idag...
Lokalt förankrade brevbärare också som kanske hade den här rundan dag efter dag, år efter år i 25 år.
Så folk liksom, man kunde skruva, det fanns ingen övergripande idé om att allting hela tiden var reglerat.
Ja.
Och idag,
då fanns ju också kreativitet. Det var ju kreativt av din far att hitta på där. Men det begränsas ju naturligtvis av regelverk.
Jag kan tänka mig att hans antagonism gentemot att folk försöker bestämma över honom finns i vårat blod. Mm. Det är vad jag kan tänka mig.
Sundfältarna.
Ja, alltså så jävla. Jag märker det i många som jag delar blod med att man är, vi är motståndsmän liksom. Mm. Hela högen. Mm. Ja, men jag bara säger det liksom. Att det är weird, men jag tror det.
Ja.
Men skitsamma, nu är jag inne på mig. Men och i det här då, när det växer fram den här liksom extremt reglerade stora staten, så börjar ju saker också bli dysfunktionella.
Mm.
Så här att företag klagar på att de inte kan bygga. För de hamnar i processer där vem som helst kan överklaga att bygga och så plötsligt... De skulle bara fixa några bostäder.
Mm.
Och så har projektet varit igång i 15 år.
Mm.
Och där har du liksom Spenglers idé om hur folk tappar förtroende för de här statsapparaterna. Och vem vill man ha då? Då vill man ha Caesar, va?
Ja, bra.
För Caesar väntar inte 15 år.
Ja.
Han bygger det.
Han bygger det nu.
Och han bygger det om så han behöver skära halsen av någon.
Ja.
Och det är Spenglers
Napoleon idé. Var lite av en sån karaktär, va?
Ja,
för det var dysfunktionellt. Man hade gjort revolt eller revolution i Frankrike. Men det ledde ju till att borgarna högg halsen av varandra.
Mm.
Och det fungerade ju inte så bra.
Nej.
Så då vill man ha en stark ledare helt enkelt.
Han söker efter någon typ av ordning.
Ja,
och det är väl också, det kanske är speciellt då för oss i våran kultur att vi genom kristendomen egentligen, tror jag, så är ju det alltid att söka olika vägar ifrån kaoset till ordningen liksom.
Mm.
Alltså ifrån ifrån djävulen till det goda.
Nu låter du som Peterson.
Ja, men det är säkert han som har inspirerat mig.
Ja.
Men och när vi gör detta så söker vi den här ordningen, men den ordningen kan ju tillfredsställas av Caesar.
Ja.
Men den ordningen kan också tillfredsställas av en välfungerande statsapparat.
Mm.
Det kanske var så att våran statsapparat var välfungerande 1980.
Mm.
Den kanske inte är det nu.
För att den har blivit för komplex.
Ja, men det är
eller stor.
Jag ska berätta ett exempel. Brandförsvaret heter det, va? Alltså brandförsvaret, vad heter det?
Brandkåren, eller?
Brandkåren. Ja. Brandmyndigheten.
Ja.
Myndigheten för brand, whatever. De gör brandinspektioner i olika verksamheter. Så de gjorde det på vårat jobb.
Mm-hmm.
Och då kommer någon och säger typ så här. Ja, men det här ser bra ut. Sådär. Har ni några brännbara vätskor ungefär?
Mm.
Ja, okej. Och sen får man betala 9000 kronor. Och då får man ett tillstånd från brandförsvaret att man har haft en brandinspektion, och då gäller det tillståndet i 6 år.
Mm-hmm.
Och hela den här, jag finner det här så jävla absurt att staten tvingar en verksamhet att betala för en inspektion man inte har frågat om, och sen gäller det i 6 år. Alltså det finns en, jag börjar låta politiskt nu, det är jag inte, jag lovar jag inte det, jag bara säger att när man börja acceptera det här, att folk gör, att staten håller på att göra vad de vill i ditt liv, och det är du som betalar för det. Inte nog med att vi, inte nog med då liksom den vanliga skatten, det är inte det. De skickar en räkning för inspektionen på 9000 kronor för en person som var där i 6 minuter.
Mm. Så, det är ganska mycket pengar.
Ja, men så är det.
Mm.
Och jag menar bara att oavsett om du är vänster, höger, upp eller ner eller vad som helst, så måste man ju kunna liksom så här, tycka någonting är för mycket.
Mm.
Alltså man kan tycka det är okej med skatt, men man kan ju tycka 80% är för mycket.
Mm.
Jag menar att det behöver inte vara så politiskt, även fast jag låter politisk.
Mm. Astrid Lindgren kanske inte borde betala 105% i skatt.
Nej, men precis.
Nej.
Hon kanske inte skulle göra det.
Ja.
Och
det var ju därför sossarna förlorade valet på grund av det.
Men kan vi stoppa den här utvecklingen? För Spengler säger att det inte går.
Nej, det är väldigt ödesmättat det han skriver.
Ja, för det behöver vi inte acceptera. Bara för att Spengler skriver att det inte går, så behöver inte vi acceptera det.
Nej.
Jag vet inte, vad tror du? Kan vi bromsa den här? Om vi erkänner Spenglers hypotes att vi börjar gå in i våran civilisationsvinter. Om vi erkänner det, fast vi inte erkänner huruvida det går att stoppa eller ej. Liksom. Går det att få bort massa reglering i Sverige?
Ja, det går väl. Man kan ju rösta på de partier som vill ha minimal reglering, så det borde ju gå.
Men jag tror inte vi har något sånt parti.
Nej, vi kanske inte har det. För alla blir beroende av det här systemet. Ja. Och folk kanske ser det som ofrånkomligt. Den ökade komplexiteten blir ett självspelande piano. Mm.
Och också att statsapparaten har ju på många sätt också försvunnit ut i världen. Idag så är ju det EU som reglerar Sverige.
Ja.
Så att vi kan ju rösta på vad vi vill.
Ja, en del makt har man ju lämnat ifrån sig då. Man förlägger den i Bryssel.
Ja, men vi har ju inget via våran röstsedel, så bestämmer ju inte vi över de instanserna i EU som
reglerar
oss. Ja. Det har ju vi frånsagt oss.
Ja, det kanske var därför England eller Storbritannien lämnade EU.
Ja, men det var mycket på grund av det.
Mm.
Det var när de började med det här, är det EU-parlament? Nej, EU. Alltså när de började i EU med alla de här personerna som inte längre EU-medborgarna rusta för.
Mm.
Det var det som fick många britter politiskt att börja jobba för en Brexit. Mm. Bland annat Nigel Farage.
Mm. Men Spengler skulle väl också säga det, att makten, den makt, inflytande, tankesätt förflyttas från landsbygden in till en stad där man tappar kontakten med jorden. Han skulle säga jorden.
Ja.
Folk tappar kontakten med den nästan magiska dimensioner. Jag kommer tänka på...
Vi är ju, jag vill bara säga det, vi är ju redan sådana personer, både du och jag, Andreas. Vi är ju redan...
Vi har ingen kontakt med naturen.
Nej, men vad menar du? Nej, men vi har inte det. Vi har ingen kontakt med vårat liksom kulturella ursprungsbondgården, och vi har liksom ingen... Vi tänker inte likadant som de personerna. Vi känner inte likadant som de personerna. Vi är ju inte kulturellt förankrade.
Våra föräldrar hade inte heller den kontakten. Riktigt.
Nej, du vet ju vad jag tycker om den generationen. Mm.
40-talisterna.
Ja.
Men jag kommer att tänka på... Vi läste ju båda en essä, kan man ju säga, som heter Evening Lands. Spenglerian Tropes in the Lord of the Rings av Michael Potts. Michael Potts började ju se paralleller mellan Västerlandets undergång och Sagan om ringen-böckerna.
Ja,
och hur Tolkien har liksom, om han har influerats av Spengler. Och jag tyckte det var extremt sannolikt. För det fanns, eller det, jag vet inte, men det fanns vissa...
Mr. Potts kommer ju med goda argument.
Han gör ju faktiskt det. Han gör ju det.
Det är väl det handlar om.
Ja, precis. Men han beskriver ju i Sagan om ringen olika kulturer. Jag börjar... I mitten av boken så tänkte jag, men hobbitar, han beskriver antikens folk som att de lever här och nu, nära jorden. Och det är liksom, de tänker inte så mycket på maskiner och skit. Nej. Och han skriver det i Sagan om ringen, att de här hobbitarna, de är väldigt enkla och jordnära. De mest avancerade maskinerna är ju en plog. De skriver inte speciellt mycket. De tänker inte på det förflutna. De tänker
på olika måltider.
De tänker väldigt mycket på måltider.
Rökverk. Kanske,
kroppen, de är inte som antikens greker fixerade vid skönhet. Sådär, utan de är lite mulliga.
Det är svårt att vara det som dvärg. Nej, hobbit menar
jag. Ja, det är svårt. Eller en little people. Little person. Och han beskriver ju också civilisationer i Sagan om ringen, som till exempel Gondor.
Ja.
Och de beskriver sig, Faramir är ju en hjälte, nej det är han inte alls, han är en slags, ett svin, lite av ett svin är han. Men han, eller är det Faramir som är grym?
Ståthållaren i Gondor heter Denethor, hans två söner heter Boromir och Faramir. Och det är Boromir som är med och möter upp ringsällskapet.
Och det är han som blir
precis.
Just det.
Faramir är ju han som är som Robin Hood i böckerna.
Ja, just det. Ja. Men Faramir säger i alla fall, we are a failing people, springless autumn. Och det är lite spengleriansk.
Ja. Det är speciellt i Gondor i Sagan om ringen, men också i hela världen, i hela Midgård, så är det ofta saker som någon Numenorerna har byggt.
Mm.
Numenor är utdött.
Och den levde för tusentals år sedan eller någonting?
Det finns en kvar och det är Aragorn. Från Numenors blod liksom. Det är därför han ska bli kung.
Ja, just det.
Men Numenor är liksom, de är borta.
Ja.
Så det finns saker kvar som de har byggt.
Ja.
Som liksom, de inte riktigt förstår sig på.
Var de människor eller? Var de lite...
Ja, men de levde mycket längre.
De levde mycket längre, det är därför han är 300 år.
De var ju übermensch typ.
Ja,
så här starka, snygga och levde.
Gondor är ett abendland. Eller ett kvällsland då.
Ja. Alverna lever också, deras civilisation håller på att ta slut, de ska ju bara resa iväg.
De är jävligt okreativa, ja. Så de är också en alltså, ja, skymningsland.
Ja.
De gör inte nya grejer, de är ju okreativa.
Men här är, jag vill bara säga att hans argument är att Tolkien kan inte ha skrivit den här världen utan att vara inspirerad av Spengler.
Mm.
För att hela den här vad ska man säga, liksom undergångskänslan som finns igenom hela Sagan om ringen, att det storheten har redan varit liksom.
Mm.
Hela den här, det som har blivit den moderna fantasy-genren i princip.
Ja, ja, visst.
Att det är en spenglariansk syn på världen liksom. Alltså civilisationers hust och så. För att i en progressiv idé, om man skriver en ideologisk progressiv bok, då är ju inte Numenorerna borta, utan Numenorerna blev ju bara bättre och bättre och utvecklades till det.
Precis,
och, det finns ingen mening, varför då? Varför ska alverna ge sig iväg?
Mm.
Alverna kan ju, de har ju levt länge som helst och de har ju all teknik och all sådär liksom. Det är det faustiska sättet att tänka på då. Att alverna kan göra vad som helst. De är odödliga, det är ju skitbra.
Mm.
Men det är inte så i Sagan om ringen. Utan de blir bara tråkiga, enformiga och okreativa av sin odödlighet.
Deras power är tydligen också kopplad till härskarringen. Skriver de någonstans. Eller Potts kanske skriver det. Så okay. När ringen förstörs så först kommer också deras osynliga kraftfält kring den där lilla skogen där de bor.
Ja.
Den kommer ju försvinna, därför måste de ge sig av.
Det är inte, ja precis. Lothlórien.
Ja, Lothlórien.
Galadriel.
Men Gondor är en steril civilisation som tappat kontakten med den naturliga världen. Mm. Naturen, jorden. Och Denethor, skriver Potts, förkroppsligar sin civilisationsvinter, dess förfall och nära förestående kollaps. Han är ju väldigt, han är ju inte kung utan han är ju som du sa
ståthållare av Gondor.
Och förbittrad kanske man kan säga.
Och också en
steril
boken man. Så är han ju den här byråkraten som, han är ju den här som sitter i Halmstads kommunfullmäktige.
Mm.
Det är ju det som är Denethor. Denethor har inga storslagna planer för Minas Tirith som är den nuvarande eller dåvarande huvudstaden i Gondor.
Mm.
Han har liksom inte, det finns ingen utveckling. Han till och med säger, åtminstone i filmen, nu minns jag inte i boken, men att det är över liksom. Förstår ni inte det? Nu rider vi ut den sista gång och sen så han är inte där liksom.
Nej, han är helt borta. Mm. Han har ingen livsgnista kvar.
Nej. Och då menar ju den här författaren att det är precis det som Tolkien skriver. Alltså att han gör det med vilja. Att Denethor är den här döda byråkraten. Det finns också motsatta exempel. Och det är ju Rohan då.
Mm.
Hästfolket. De är ju de här, de befinner ju sig under sin vår.
Mm.
De är ju det här vikingafolket som lever med hästar.
Just,
och
med levande.
Har kontakt med landsbygden. Och det är,
jord och blod.
Och de rider också in under den sista striden, så rider de in mot Minas Tirith och hjälper den här döende staten. Liksom. Mm. Det är det riktigt hjältemodiga.
De har principer fortfarande.
Det är det hjältemodiga folket liksom, som ja men precis, de är hjältarna.
Deras kung offrar sig också, han vet ju att men han är ju förtrollad av den där ormtunga. Och sedan så är han lite egoistisk när han börjar tillfriskna från den förtrollningen, men han blir mer och mer en hjälte som är de här
Han har liksom en sund psykologi så. Jag ska komma in lite på en annan grej. Och det är att jag upptäckte när jag gjorde research om Spengler på YouTube att en del Spengler-klipp, de var censurerade i Tyskland. Och jag såg ett av dem. Och det klippet var inte värre än det vi pratar om nu. Det enda jag kunde komma på som var så här, det enda jag kunde komma på som var lite provokativt, det var ju att de tog upp det här att liksom globaliseringsidén och EU är ju
korkat.
Ja, men eller inte så. Det är, Spengler beskriver det som en del av förfallet. Slutfasen i
vissnandet.
Ja, men precis.
Västerlandets förvittring.
Ja, men precis. Och det var det enda jag kunde komma på. Men vad tror du det kan komma sig? Att varför är Spengler någonting som man inte vill att tyskarna ska lära sig någonting om?
Jag tror att det beror på att han influerade nog en del, det stod någonstans att han influerade den ideologiska överbyggnaden i det nazistiska tänkandet. Okay. Och det handlade väldigt mycket om, tror jag, inte så mycket rasism eller rasbiologi eller någonting sånt, för det är han inte inne på. Utan han hade utvecklat en tankegång om preussisk socialism, som också är en bok.
Okay.
Som kom ut lite senare då, där han... där han på något sätt lägger fram en tankegång eller begrepp där det finns en speciell tysk socialism som handlar om urgamla germanska seder och kulturella uttryck eller en viss karaktäristik och som preussarna då har utvecklat på ett bra sätt. Jag har inte läst den här boken, men så socialismbegreppet i nazisternas tänkande var, menar bland annat då Herbert Tingsten som har skrivit om det här, den gamla statsvetaren och journalisten, han menar att det kommer från Spenglers tänkande kring det här.
Men okej, okay. Men det är ju väldigt allvarligt då. Då kan man ju undra var Tyskland befinner sig i den här civilisationsutvecklingen. Om den tyska statsapparaten tycker det är bra att förbjuda det. Då kan man ju undra vad mer de censurerar.
Ja, de censurerar ju ganska mycket naturligtvis, ja. Men det beror ju på att man censurerar och man har förbjudit många politiska grupperingar i Tyskland efter andra världskriget. Och de som är, det här med YouTube då, om det tangerar då för mycket nationalsocialism, så antar jag att de helt enkelt upplever att det är
förbjudet. Det gjorde inte det här klippet. Jag tror att de har censurerat det på namnet.
På namnet bara?
Ja. För att det var ingenting konstigt i det överhuvudtaget.
Men hans böcker är inte förbjudna i Tyskland nu eller?
Ja, det vet jag ju inte, för att jag tänker att om de censurerar det som jag såg, då är det ju långt gånget liksom.
Mm.
Jag är ju en förespråkare för åsiktsfrihet liksom. Ja. Jag har förstått att jag ska ge ett exempel. Tyskland har under väldigt lång tid så har de tagit bort hakkors i datorspel.
Mm.
Och då, det tycker jag också är fel såklart, men där kan man ändå förstå, det finns en logik i det. Men vi ska inte ha massa hakkors överallt.
Mm.
Det är liksom, även fast jag inte håller med, så kan jag ändå förstå sensorns hjärna där.
Man förstår ju hur de tänker. Ja, de tänker att vi ska skydda människor från en konstig indoktrinering eller det som är mörkt och dåligt, som var dåligt för Tyskland.
Ja, men när man censurerar, så det är ju ett hakkors, men när man censurerar det här videoklippet som bara tar upp ungefär det vi har pratat om, då kan man ju verkligen ifrågasätta, för att det blir ju ironiskt, för det är ju det här som Oswald Spengler skriver om. Mm. Det är det här som händer med statsapparaterna i under hösten. Liksom.
Mm.
Att man börjar pilla i allting och överreglera och det blir konstigt och dåligt. Det är ju såklart ingen effektiv. Om man gillar censur så är det inte ens bra. Det är inte ens bra om man förespråkar censur.
Nej.
Att börja ta bort så ofarliga saker. Det gör ju folk bara irriterade.
Mm.
Jag vet en annan snubbe på YouTube som har det fina namnet Styx Hexenhammer 666.
Mm.
Men han gör massa politiska kommentarsvideor Och visst, han är ju inte, han är ju liksom inte, han är ju inte han är liksom, vad ska man säga, det är ingen nasse. Du vet att Vari Vikenes, gamla, hans kyrkbrännan från Norge, han finns på YouTube. Han kan man ändå förstå så här, han är grov liksom. Han förespråkar så här ett etniskt rent Europa och bara, han finns på YouTube, han kan man förstå. Men den här Styx Hexenhammer
man kan förstå vad?
Man kan förstå att tyskarna censurerar honom. Ja. Jag kan förstå psykologin i det.
Han är också censurerad i Tyskland.
Ja. Men däremot den här andra Styx Hexenhammer, då är det så här bara, men vad är det som händer där? Vad är det? Jag bara vet inte riktigt. Jag vet inte riktigt vad de har för censureringsmodell i Tyskland. Jag tycker det är lite obehagligt. Jag litar inte på tyska.
Det skulle kunna vara så att de censurerar det som en viss typ av... De kan ju se i algoritmerna vad de olika personer söker på, antar jag.
Ja, men det kan inte...
Och så får de hjälp av
YouTube göra.
Men ja, men det, de har antagligen hjälp av YouTube. Fan, Google gör ju en special Google för Kina där man censurerar. Då har man ju hjälpt Kina att censurera vissa saker.
Ja. Jag bara finner det knäppt att de är rädda för nassar, så då blir de typ nassar. Det är så här bara, vad fan? Räckte det inte med att starta två världskrig? Så de ska starta ett till?
Ja, nej, men det är ju naturligtvis...
De vill ju bygga EU-armé och sånt, vet du va?
Tyskarna? Ja, men de får ju inte vara med i den.
Ja, det är ju de som pushar det. Ja, jag bara säger detta.
Jag tycker inte
det är fakta. Angela Merkel vill bygga en EU-armé.
Men du vet att tyskarna är förbjudna i och strida i Tyskland, strida i Afrika och olika på olika platser. De får inte vara med. Japanerna får inte. Det finns inga stridande förband som får vara med där.
Nej. Det tycker jag, det är betryggande, men jag vet inte, när tyskarna vill bygga en
EU-armé. Typ av
man börjar med hård censur och vill bygga en EU-armé. Då blir jag så här bara, men... ta det lugnt liksom. Ja. Fan, och hur kan man bli så främmande för vad man själv är? Mm. Liksom.
Jag läste ju Thomas Mann då. Han hade ju ganska speciella... Under den här tiden, han skrev ju också sin bok En opolitisk mans betraktelser. Som också kom ut 1918, samma år som Västerlandets undergång. Och han var också, det fanns såna starka likheter mellan Spengler och Thomas Mann. Men också det här, Thomas Mann menade att tyskarna har en böjelse för det irrationella och diaboliska i tillvaron. Och de hade en ganska mörk självbild på den här tiden, tyskarna. Och de såg sig som motpolen till det civiliserade England då, som jag nämnde tidigare. Och man liksom skulle verkligen... Det var verkligen nationens inre kamp mot ett inre England. Man var emot finansintressen och penningekonomi.
Wagner ville återuppväcka den tyska mytologin och göra liksom konst ur deras mylla, så att säga.
Ja.
Det är också samma...
Och som sagt, även Ernst Jünger hade de här tankegångarna. Så det är liksom... Jag vet inte vad jag vill komma, men Tyskland är ju speciellt. De hade ju uppenbarligen en... De var lite på... De såg sig heller inte... gjorde inte Thomas Mann det, och även Ernst Jünger, de såg väst som något jävligt negativt, för de förknippar det med parlamentarismen, kapitalism.
Freud skrev likadant utan att förklara det, om du minns när vi pratade om det.
Ja, men fattar ju aldrig vad han menar.
Nej, men för en tysk kanske förstår det. Han ser ju dålig kulturen i USA ungefär, utan att förklara vad han menar. Så här, där ser ni ju hur dåligt det verkligen kan gå.
Ja,
men, så att liksom, det är ju samma tid.
Ja, det är det ju. Ja. Det är det. Men vad tyckte han var så jävla dåligt med USA då?
Du får fråga en tysk om detta. Ja,
det är göra det. Speciella människor. En sak som jag märker till också när jag samlade ihop de här böckerna som har en viss koppling. Ernst Jünger och I stålstormen och Thomas Manns bok och Spenglers bok. att alla är utgivna i Sverige på Atlantis.
Okay.
Ett förlag som, jag vet inte vad man ska lägga i det, men det var ändå anmärkningsvärt att just det här förlaget är så intresserade av det här
Men den tyska, de här tyskarna som skriver massa fantastiska saker, det är ju, ser jag som vårat europeiska litterära arv.
Mm.
Goethe, Nietzsche, Jünger, Mann och så vidare.
Mm.
Alltså det här är ju liksom våran stora, det är ju våran civilisations bokskatt. Det är ju tyskarna.
Ja, och går man tillbaks, längre tillbaks, så är det ju, ja, som du säger, Goethe, Hölderlin,
ja.
Senare Rilke och Hoffmannsthal och, ja, nej, men det är, de var ju...
Ja, men jag menar att många förlag kanske hellre vill att en mexikansk lesbian skriver en bok om hur det är att växa upp som rullstolsburen, men Atlantis säger att, ja, men ska vi välja det? Vi har, vänta här nu. Ska vi ta en...
De är inte tillräckligt woke, menar du?
Nej, men
de är motsatsen till woke.
Nej, men jag menar att Atlantis, de kanske inte är knäppa, men resten är det.
Ja, de kanske är lite knäppa då. Eller jag vet inte.
Nej, de är oknäppa. De säger, det här är bra, det ska vi göra.
Mm.
De andra är, det här är vår rådande grej nu som bla 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 bla.
Men kan de ha en agenda då av att vara...
Nej, de har ingen agenda. Alla andra har en agenda. Alla andra har en agenda att... alla andra har en agenda som är identitetspolitisk.
Mm.
Och den agendan är... och Atlantis kanske har en agenda att ha den bästa litteraturen.
Mm.
Det är väldigt stor skillnad på det. För när du börjar bli identitetspolitisk så sjunker kvaliteten väldigt kraftigt.
Mm.
Det är ju självklart.
Mm.
Det är ju,
ja, det skulle jag nog säga att den gör.
Nej, men logiskt.
Ja, nej, men jag håller ju med.
Om du plötsligt bara kan välja, om du plötsligt bara kan välja av en liten del för att de faller inom dina identitetsnormer för vad du tycker ska publiceras, så är det självklart att kvaliteten sjunker.
Mm.
Det ju, och om sanningen ska fram, det är ju inte så många som läser längre i det här landet, så att det kanske beror på det.
Ja.
Att det, folk vill läsa bra saker.
Ja.
Ja, det är en idé.
Nej, men det här är ju bra. Det är ju bra böcker. Sedan, ja, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Har vi något mer?
Jag ska kolla mina anteckningar väldigt, väldigt hastigt. Jag har tagit upp alla mina punkter som jag vill ta upp.
Ja, jag har nog också tagit upp det mesta. Men jag vet inte, blev vi klokare?
Ja, men vi blir kloka på det sättet att som jag, innan jag har läst Spengler, så har jag varit väldigt tveksamt inställd till att man ska ta den progressiva ideologin som sanning. Jag har varit väldigt, jag har tagit upp det vid flera tillfällen i podden. Att man att visst, man kan ha den åsikten och man kan ha den attityden att vi utvecklas och blir bättre, att det finns en progressiv syn på vårt samhälle.
Mm.
Men jag, när man läser Spengler och ser att han 80-90 år förutspår precis vad som händer med vårt samhälle.
Mm.
Så är det så här, ja, men fan, hur säker är du?
Mm.
Det är den frågan som jag vill ställa till, det är den retoriska frågan som jag vill ställa till dig och till våra lyssnare.
Mm.
Hur säker är du liksom?
Mm.
När du vaknar upp på morgonen, vart befinner du dig liksom? Befinner du dig i mitten av Ragnarök eller är det en evig vår i vår civilisation? Hur säker är du?
Mm.
Vad baserar du det på? Vad har du för åsikter liksom?
Mm.
Det, där vill jag liksom, där är jag nöjd.
Mm.